Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det är fredag, det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av den otroliga podden som alla älskar förutom de få som hatar den, Kafferepet. Ja, men det finns ju några fitthuvuden där ute, ursäkta ordvalet. Johanna,
de som
ja, det är faktiskt de som ska be om ursäkt. Albin Sormann Olsson till mitt höger.
Jajamän.
Och till hans höger, Johanna Hurtig-Wagge.
Yes,
ja,
hej.
Alltså mitt vänster. Mm. Ja, en ny vecka, nytt veckslut kan man säga.
Just det. Mm.
Och ni hör min energi.
Ja. Ja,
du är glad.
Det är någonting otroligt med.
Det känns som att vi är på bra humör allihopa.
Ja, det tror jag. Det känns som att du är på bra humör. För då speglar det av sig. Och sen om du är på lite dåligt humör, då gör det oss lite retiga. Inte så att vi så här försöker lyfta dig. Utan
ja, men det är ett litet sår. Och jag som precis har talat salt.
Ja, vilken jävla vecka vi har haft. Jag och Albin var på cirkus och hade farväl av rollspelsklubben.
Just.
Det var många lyssnare där, fick jag höra, från efterfesten.
Ja, det var väldigt trevligt. Tack för att ni kom fram och heja.
Mm. Johanna Hurtig-Wagrells man, Johan Hurtig-Wagrell, har missuppfattat hur man använder en sån där vilda västenflaska gjord av socker som slår i huvudet. Ja. Han örfilade in den med all kraft i huvudet på Isak Jansson. Isak Janssons glasögon knäcktes.
Ja.
Isak i paus trodde, kan jag ha fått en hjärnskakning? Han var helt skärrad.
Ja, gud. Han fick ju, han åkte ut för att köpa de där flaskorna på ett specialställe som egentligen inte säljer dem då, till liksom vem som helst. Så de var såhär, om du bara svingar så kan den liksom gå sönder i luften. Den liksom är typ, så du måste hålla handen bakom.
Ja.
Så han bara, men sen glömde jag ju tänka på liksom, vad fan, handen känns ju också.
Ja.
Jag måste liksom,
det vanliga när man tar en sån är att man slår den uppe på huvudet.
Ja, liksom, att säga.
Drar den rätt över, vet du,
om, man, om man har knäckt någons glasögon med den, då är man nog lite för nära tidning eller ögon. men det var väl första gången
man får, nej, det blev
sista gången också.
Sista gången.
Ja, det var liksom det
roliga. Okej, hemma nu och hota med den.
Ja, det roliga var ju det var ju kul för folk på scen och i publik. Men det roligaste var att se alltså Isak Jansson som var, det var som han var livrädd.
Ja.
Alltså posttraumatisk stress att han med halva glasögon. Det var roligt.
Ja, det var. Ja, så kan det vara.
Men är det här en göra reklam för Johannas manpodd?
Nej, det är ju inte det.
Jag vill säga en grej om live, nu när jag tänkte på livepodd. När vi hade våran förra i Stockholm. Så då bara snodde jag Elinors skämt mitt på scen.
Va? Vilket då?
Det visste inte jag. Nej, men jag förstod det sen hon sa det. Men jag hade liksom, ni vet, när man är på scen. Stuff happens. Och det kommer inte jag ihåg. Liksom.
Nej.
Så hon bara, varför snodde du mitt skämt? Jag bara, oj. Nej, men det var bara det här med vad fan var det? Jo, att true crime, det är kvinnors, vårt intresse och det är mäns intresse att utöva det eller någonting.
Ja, ja, ja.
Ja, det är bara rakt av. Men jag tyckte bara att det var så himla, just den där när man är på scen, då bara kör man.
Ja.
Och det är när man kommer av som man är så här.
Helvete också.
Vadå? Vad har jag sagt? Jag vet inte. Jag minns ingenting vad som hände där uppe.
Ja, man kan ha en liten ghost-inställning ibland.
Ja, alltså inte ens en tanke, utan det är en liten bubbla. Och sen stiger man ut ur den. Och det som hände där seglas sen iväg.
Ja, men så att det har hänt alla.
Ja, ja.
Det roliga, hade min pappa varit en lyssnare av Vad blir det för mord?
Mm.
Så hade han ju sagt det. Han är ju, alltså, sitter ju bara, nu såg jag, det var en kollega här, fan, nu är de uppe och tafsar på Hass och Tag igen. Alltså, han liksom har stenkopp på när folk skäl skämt, det där har han sagt eller hon sagt. Det är, så jävla.
Det är lite synd bara att hela Hass och Tag-repertoaren också är snorad. Ja, men å andra sidan, vem
säg inte det till gamlingarna.
Nej, det ska inte.
De tror fortfarande att det är 1400 improviserade Lindemann.
Ja.
Eller Lindemann. Ja. Nog om det.
Ja, det är inte det som är den podden. Nej. Vad är det här för podd?
Det här är en podd.
Oj, oj, oj. Oh, det har podd.
Ja.
Nej, det här är ju podden där ni lyssnare skickar in era historier, era urban legends som har hänt er eller någon i er närhet. Alltså, vi ville ju att det ska vara förstahandsinformation så att vi verkligen kan ta för givet att det är riktig skit.
Mm.
Galna historier. Som mannen som var i Grekland en vecka, var så jävla trött på calamares. Sen insåg han ju att god morgon heter absolut inte calamares på grekiska, så han har beställt calamares varje gång han ska ta. Oh, hello calamares, one beer. Och så sådana historier.
Ja.
Eller om en kille som spelade hockey. Nej, jag skojar. Ja, det. Men för ni tillkomna lyssnare, alltså, ni skickar in era historier till oss på kafferepetpod@gmail.com, alltså kafferepetpod@gmail.com. Så väljs det ut 9 historier per vecka.
Mm. Mm-hmm.
Så, vi läser 3 var. Och så kommer vi välja ut en som blir allmängods, en som blir eran att berätta som en egen, så att det blir en ny råttan i pizzan.
Mm.
En ny folksägen.
Har vi läst de här historierna innan?
Absolut inte!
Det faller nej. Hela...
Nej, det har vår redaktör Fia Loan som gjort som sitter och väljer ut och skickar ut.
Ja.
Vi läser dem här, Prima Vest.
Ja, Prima Vest.
Ja.
Ja, vi gör det, så gör vi.
Ja. Får jag bara säga vilken sjuka ni är i Göteborg?
Ja, ja, men och Stockholm.
Och Stockholm. Säga, ja,
Stockholm. Men inte absolut. Göteborg. Lite lilla klassen sjuka i huvudet.
Nej, men de är ju, det är knas.
Första släppet tog 58 sekunder, andra tog 90 sekunder. Det är alltså ger en total på 2 minuter och 28 sekunder.
Ja.
Ja, det är för... Ja, det är lillebrorskomplexet, undrar om det är det.
Ja.
Okej, om Stockholm säljer slut på 9 minuter, då jävla ska vi...
Ja, men det är så att 2 draken är slutsålda. Anledningen till att vi inte gör fler är för att det finns inte fler tider att tillgå. Vi hade kunnat köra Göteborg bara varje helg. Tjoff, tjoff.
Ja, alla våra avsnitt spelas in på Draken i Göteborg.
Ja. Det är otroligt. Tack alla som bokat
det. Det är första gången, jag sa jag säkert förra veckan också, men det är första gången i mitt liv som jag i oktober längtar till januari.
Mm-hmm.
Att man liksom, alltså, om julen bara kan vara slut nu så man kan åka till Göteborg. Ja,
fy fan vad man gillar Göteborg.
Ja,
så länge man får åka därifrån.
Yeah.
Det kan vara gott att titta. Hallå, lutar ni tornet i Gammelsson eller vet du? Så åker man hem. Men ja, men du fattar, det är inte mycket att se.
Nej.
Men de som bor där här är. Nu går vi och sätter vi igång.
Ja.
Det är en jävla avsnitt. Vem känner jag, kommer inte ihåg. För att det är det här med
men jag tror jag började sist. Jag tror att det är Albin faktiskt.
Zorman.
Nu då. Mm-hmm. Kommer min första. Vi kör bara.
Historien nummer 1.
Rätt in i Prima Vista. Hej Fia, Johanna, Nisse och Albin. Den här historien har jag fått berättat för mig av lillebrodern till historiens huvudkaraktär. Vi befinner oss cirka 10 år tillbaka i tiden. Storebror Max, som var 19 år gammal vid tidpunkten för den här historien, hade precis tagit studenten och jobbade nu säsongen på Gröna Lund. Max var en sån här kille som hade ganska lätt för att få tjejer. Eller rent utav en mästare på att uppdatera sig varje helg med en ny flamma. Det var inte ovanligt att Max hade ett så kallat hemsläp efter en blöt utekväll med grabbarna. Men just den här kvällen var det inte vilken tjej som helst från krogen, utan hans kollega på nöjesfältet. Personalfesten på Tivolit resulterade i att alkoholhalten i blodet var högre än aldrig förr. Som vanligt gjorde detta Max extra sugen på lite nattlig aktivitet, och när nöden slår till får man ta det som finns till hands, även om det är ens kollega. Tjejen, som vi kan kalla för Linnea, hade om möjligt ännu högre alkoholhalt sipprandes i venerna. In på småtimmarna tog sig Max och Linnea hem till Max, som fortfarande bodde hemma. Efter ett träningspass i sängen däckar Max. Men det gör inte Linnea. Hon börjar känna att det kraftiga intaget dryck börjar göra sig påmint. Hon måste lätta på trycket, och det är nu. I sitt berusade tillstånd famlar hon ut genom sovrummet och ut i hallen. Desperat fumlar hon efter handtaget i toaletten. Hon trycker ner handtaget och rusar in i badrummet, men hinner inte fram till toalettstolen innan läckaget är ett faktum. Hon kissar ner golvet. Hon försöker tända i taket men hittar inte någon lampknapp. Någonstans här slocknade för Linneas ögon. Samtidigt i föräldrarnas sovrum vaknar Max pappa av att något dunsar ner i sängen. Han hoppar till och letar med handen efter nattduksbordslampan. Men när han trycker ner knappen och rummet ljusnar något får den stackars pappan en chock. I hans säng, mellan honom själv och hans fru, ligger nu en däckad ung tjej, fullkomligt naken.
Försök förklara det för Ann-Britt. det är inte som det ser ut.
Det är då man måste förekomma. Men för helvete, Ann-Britt, vad har du gjort?
Du har sett ditt sista avsnitt av Kvinnofängelset.
Jag visste att du gillat Kvinnofängelset, men jag visste inte att du var monstret. En främling utan en tråd på kroppen har invaderat sängen. Max pappa reser sig försiktigt upp och drar undan täcket.
Dra ner byxorna.
Försiktigt upp. Hon får inte vakna.
Sover du?
Ja,
men när fötterna nuddar golvet känner han hur det lätt plaskar mellan tårna av någon ljummen sörja. I fullkomlig chock tar han sig fram till dörren där knappen till taklampan sitter. Han knäpper. I ljuset ser han att det är kiss som han har trampat i. Kiss över hela sovrumsgolvet. Samtidigt som han gör det vaknar även Max mamma till. Och när hon öppnar ögonen får hon sitt livs chock. Hon skriker rätt ut. Huset vaknar och syskonskaran är snart på plats. Alla utom Max.
Pappa träffar ny! Pappa träffar ny! Tänk om hon tror att hon har förlöst.
Jag har fötten vuxen.
Det är också det att hon ligger också i den sängen och liksom läcker sperma just nu.
Åh, gud, det har jag tänkt på.
Alltså lite som lök på laxen.
Ja.
De lyckas få liv i Linnea och barnen hjälps åt och hämta en filt och vatten till den nakna tjejen.
Vatten är hon behöver just nu.
Ät de här torra frön.
Ja, exakt. Exakt. Här har du 8 skorpor.
Max föräldrar förstår vad det är som har hänt utan förklaring. Max hade hemsläp. Senare. Ett år senare. Max familj har bestämt sig för att ta en familjedag till Gröna Lund för att åka karuseller, äta sockervadd och vad man nu gör på Tivoli. Efter några timmar i nöjesparken är det dags för lite spel på chokladhjul. När de närmar sig hjulet utbrister Max pappa: "Nej men, är det inte Linnea?" Max fryser fast på marken, liksom de andra i familjen.
Stackars Linnea, alltså, kusinom Linnea.
Ja,
men ändå fint av pappan.
Ja, jätte.
Men inte Max pappa som stövlar fram till tjejen. Pappa, nej!
Då blev det lite över för mycket, Håkan. Tar det för mycket.
Ropade en likstele Max efter honom, men det är för sent.
Jo, det är Linnea, hon hade så fin kropp.
Vi känner
man tror att du jobbade i chokladhjulet med den fasta figuren.
Max pappa kommer fram till hjulet och utbrister: "Nej men hej Linnea, känner du igen mig?" Linnea tittar undrande tillbaka och svarar: "Nej, det tror jag faktiskt inte att jag gör." Då lutar sig Max pappa fram och säger med ett flin på läpparna: "Det är ju jag som är Max pappa." Linneas ansikte bleknar till skepnad av ett spöke och sätter händerna framför ögonen. Max pappa skrockar och ger henne ett litet smil innan han vänder tillbaka till familjen. Max har aldrig haft det till hemsläp och inte heller gjort flera besök på Tivoli. Och Linnea, jag hoppas du mår bra idag. Tack för en grym podd.
Vilken jävla bra story.
Ja,
men först var det att den här pappan är härlig. Sen var det som att han gav igen.
Ja, men vad fan. Det har han en hämnd. Ja, en liten
skämd. Han var ändå schysst med det, det får man verkligen säga.
Men också så här, bara att hon har gått ut rummet naken. Och alltså kissat hela vägen in i det. Alltså det är som att hon har kissat hela vägen upp i sängen.
Ja.
Och sen bara däck. Alltså bara svimmat liksom.
Men alltså det har varit kompisar till diverse syror som har vaknat in hos mamma när de var typ 16.
Mm.
Så kommer mamma in och bara, Lotta, din kompis ligger i min säng och hon luktar alkohol.
Nej, men det är min kompis en gång, hade en ny tjej, hans ex var liksom, de var vänner fortfarande.
Mm.
Vi bodde i en villa, jag och min polare. Bodde liksom, sov över hos mig och sov i min säng. Och sen gick hon i sömnen.
Mm.
Eller liksom gick upp, gick på toa och trött. Och går och lägger sig med, bredvid sin kille, typ bara trosor och BH. Och mellan det nya paret.
Mm.
Åh, så jobbigt stämning.
Åh nej, vad jobbigt.
Ja. Hej, hej, ja hej, det här är Luffy, hej.
Snälla säg att du går i sömn.
Och sen, nej, jag har varit vaken helt länge. Okej, dags för min första story. Jag ska hämta appen mail. Jag måste lära mig det någon gång, bara den ligger. Vi kommer alltid in på kalendern. Då ska vi se historie nummer 2. Jordnötstjuven. Hejsan kafferepet. Jag är en helt färsk lyssnare.
Välkommen.
Ja, välkommen. Som efter att febrilt försökt klamra mig fast för de före detta tankesmedarna snubblade över denna podd där jag åter kan få höra Albins sköna stämma. Och med tanke på att den även innefattar både Nisse och Johanna som också är grymma så kan jag inte förstå...
Skit i dem nu. Det här handlar om mig.
Hur den kunnat undgå mig så länge. Jag lyssnar nu mer på podden dagarna är ända för att komma ikapp men kände att jag var tvungen att dela med mig av en historia från min barndom trots att det inte ens är halvvägs genom avsnitten.
Snyggt. Väldigt. Exakt så ska man tänka.
För lite kontext har min far legat ute på jobb under praktiskt taget hela mitt liv vilket betyder att han arbetade på annan ort under veckodagarna där han även sov kvar. För att sedan komma hem igen till helgen. Både orter och arbeten har skiftat flertalet gånger genom åren och detta har såklart medfört massvis av nya kollegor. Denna historia är om just en av dessa kollegor och utspelar sig för cirka 20 år sedan. Mannen i historien som vi kan kalla för Axel arbetade som målare och hade denna gång ett uppdrag att tapetsera hemma hos en äldre dam. Flera rum skulle tapetseras vilket beräknades ta ett par dagar och damen som bodde i huset skulle då sova hos ett av sina barn. Under en av de första dagarna när Axel arbetade hemma hos damen upptäckte han en skål med jordnötter som stod på en byrå i ett av rummen. Dragningskraften till denna skål blev bara större och större tills det inte gick att låta bli längre. Det började med att han bara smakade en nöt och sen...
Det är så dumt.
Det är som i Seinfeld när Elaine äter upp en tårta från 1700-talet. Att hon bara...
Är från 65, eller 40-talet.
Ja, vad sa jag, 1600-talet? Ja, jag kryddade.
Det var inte roligt nog det avsnittet.
Nej, 30-talet. Jo, vet du vad? Det var ju kungaparet, han som abdikerade tronen, tror jag.
Aha.
I England, deras väl? Eller? Ja, skit, det här behöver vi inte ta.
Ja, exakt, för det var också deras liksom, golfklubbor, så att det var typ 20-30 eller något sånt där kanske.
Just.
Inte 1600-talet. En Welsh från 1700-talet. Dragningskraften till denna skål blev bara större och större tills det inte gick att låta bli längre. Det började med att han smakade en nöt och sen ytterligare och allt eftersom dagarna gick så började han gå och småäta ur den varje gång han gick förbi. Till sist upptäckte han att skålen gapade tom och fick då dåligt samvete att han råkat äta upp alla jordnötter. När arbetsveckan var slut och den gamla damen återvände hem så hade Axel köpt en ny påse jordnötter till henne och förklarade skamset att han ätit upp alla jordnötter i skålen på byrån. Damen log glatt och sa att det var ingen som helst fara att han hade ätit upp jordnötter utan snarare bra att han hade gjort det. Det var nämligen som så förklarade hon för honom att hon brukade köpa M-kulor. Det vill säga chokladtäckta jordnötter var inte så förtjust i själva nöten. Som brukade bara suga av chokladen och sedan spotta ut nötterna i en skål. Ja, ni kan ju tänka er hur Axel mådde.
Den här har vi haft förut va? Nej, eller, nej inte exakt samma. Men vi hade, Nej.
Eller?
Nej, men vi hade en som var hemma hos en kund som var så jävla, jävla äcklad av. Men han var tvungen att åka dit och kolla, det var någon så här, han skulle kolla gården eller vad det nu var. Och så satt han och bara, ja tack, jag kan ta en nöt. Jag vill inte ha kaffe eller någonting, för han diskar ingenting. Så åt han en nöt och bara, vad bra, för jag gillar inte, bla bla bla.
Aha.
Mm. Men det var länge sedan. Det är ju inte samma historia, det är det jag säger. Jag bara säger, det har hänt igen.
Ja, det har hänt i mitt liv också.
Ja, har det?
Ja, ni kan ju tänka er hur Axel mådde efter denna information. Och jag är rätt säker på att han aldrig mer åt något som han hittar hemma hos någon kund någonsin igen. Tack för denna gång. Nej, men det var ju när jag hade sockerförbud i ett år, när jag var liten. Mm. Och min syster Fia Lo Anström sög bort chokladen på trillingnötter, så jag fick äta nötterna.
Mm.
Jag hade ju bara kunnat ta 3 jordnötter.
Mm.
Mm. Men det var det att det kanske fanns lite choklad i någon liten folla där.
Ja, men alltså... För jag tänkte först bara, ja men det är klart att han äter upp jordnötterna. Om man flyttar ut någonstans och så är byggjobbar där, då kan man inte lämna fram en skål med något. Det betyder ju varsågod. Men
gillade han också osaltade
jordnötter? Ja, det är nästan det konstigaste.
Jag tror att vi har en hörsägen som har bytt skepnad.
I don't know. Men det kanske var cashewnötter förra gången förresten.
Nej, men det finns ingen chokladtäckta cashewnötter.
Jo.
Va?
Ja, men jag blir exotic snack.
Ja.
Då köper man ju något utan cashewnötter.
Ja, det,
om det var ju konstigt att gå och ta det man inte tycker
ja,
om.
Det är så jävla god choklad på just
nu. Kan man ju äta, köpa en
chokladkaka.
Sant. All right.
Det kan man väl fan ta.
Det var, märkte ni att det var försvarsadvokaten inne som grävde lite där. Johanna Hurtig Wagrell, din första historia för den här fredagen.
Så är det.
Har du så bra syn att du kan se den lilla texten?
Ja, men jag brukar...
Hon är ganska smart.
Du lägger den ner.
Okej. Farbror Glenns thai-bröllop. En mörk historia.
Är det undertiteln?
Ja. Nej, den hela tiden är Farbror Glenns thai-bröllop. En mörk historia.
Ja, alltså, det här är lite som Leif Mannerströms sommarprat. Mm. Och då åkte jag och Lallestedt till Bangkok. Men den historien, den tar vi en annan gång. Och man bara, så, vad hände i Bangkok? Man vill inte höra det här. Det här känns så jävla mörkt. Kör!
Den tar de med ut. En tingsrätt som... Inte pool. Ja, då är det dags för Mannenströms nästa sommarprat.
Inte pool.
Förlåt.
Detta utspelar sig på Gotlands landsbygd. Min farbror har, så länge jag kan minnas, haft en förkärlek för thailändskor. Det rör sig om närmare 10 olika kvinnor han har släpat slash lurat med sig tillbaka till Sverige. Ofta kring jul. Detta ledde till ett antal jular med väldigt underlig stämning. En av favoriterna var hon som såg ut att vara cirka 16 år gammal. Oh, gud.
Oh, herregud.
Hon satt 2 decimeter från tvn och sjöng karaoke, medan min far satt och skämde så mycket över sin bror att han inte kunde titta upp från bordet. Oh. Min mor satt högröd och kokade i soffan av ilska över gubbsnuskets senaste tilltag, och min farmor och farfar satt och öste lovord över thailändskans söthet.
Mm.
Ungefär 5 thailändskor senare har farbror Glenn hittat en thailändska som verkar villig att gifta sig, och de har utlyst att det ska bli bröllop. Kvällen innan bröllopet så ringer farbror Glenn och meddelar att bröllopet inte kommer bli av, då de glömt ta med sig ett intyg från Thailand på att kvinnan är ogift. Men skitsamma, tycker farbror Glenn. Han fyller ju snart 50, så varför inte ha en 50-årsfest istället?
Mm.
Vi anländer till festen och möts av en syn av cirka 30 gubbar med sina thailändskor. Samtliga kvinnor är klädda i puffiga balklänningar i grälla färger, så de ser ut som små gräddbakelser. Farbror Glenn har även hittat en gammal alkis som också går under namnet farbror Glenn. Denna farbror Glenn var redan aprak och luktade starkt av rakvatten och aceton. Min mor hamnade såklart bredvid honom vid bordet. Jag och min bror sitter med vår kusin Bengt och hans flickvän som hade ett brännmärke på överarmen som har fått av en osthyvel.
Vänta, hon hade fått ett brännmärke av en osthyvel.
Tydligen hade de en tradition i hennes umgänge att bränna in en gaffel på armen. Men hon hade inte hittat någon, utan valde en osthyvel.
Man måste ju få med själva skåran, ja, annars är det bara som ett stryk, alltså.
Ja.
Fan, det känns mycket som en lynchfilm.
Det känns som så här, det är en tradition.
Väldigt mörkt redan.
Min man gör en tradition att han bränner in saker med.
Festen fortlöper med oförglömliga höjdpunkter, såsom när min far får gå upp på scenen och ta emot en kavaj min farbror låtit sig upp till honom i Thailand. Kostymen är av siden, kortärmad och lila. Problemet är bara att farbror Glenn har använt sig själv som modell för sömmerskan, så kostymen är cirka 5 storlekar för stor kring midjan på min far. Har aldrig sett en människa må så dåligt som när min far står där i en alldeles för stor kostym och ska spela tacksam. Vi brukade plocka fram den kostymen vid högtidliga tillfällen och tvinga på honom den. Den har nu mystiskt försvunnit. Farbror Glenn toppar sedan kostymen med att krypa på knäna över scenen framåt sin blivande fru, samtidigt som han friar på thailändska. Inte ett öga var torrt. Jag som det året tagit körkort hade fått äran att vara chaufför åt familjen, så jag drack bara läsk. Övriga gäster bäljade dock i sig bra duktigt. Då farbror Glenn aldrig varit en förmögen man hade de istället för ordentliga glas valt en modell av plastglas som man förr fick hos tandläkaren när man ska skölja ur munnen.
Mm. Och sen alltså vita muggar. Då dricker de ju mindre champagne.
Glaset var väldigt flimsigt och höll cirka 1 deciliter dryck. Så när jag ska toppa upp mitt lilla glas med lite Fanta så välter ju självklart glaset. Jag börjar torka upp spillet med servetter när jag känner en knackning på min vänstra arm. Till vänster om mig sitter en liten thailändska i en ljusblå balklänning. Snorfull. Med kraftig thailändsk brytning frågar hon mig. Hur fan, Thailand, det gjorde jag ju förra veckan fel. Jag ska försöka göteborgska nu. Nej, jag ska försöka grekiska. Ja. Det är det.
Ja.
Fast det är på svenska då.
Ofta väldigt
är du full? Är du full? Så står det. Fu streck ull.
Ja.
Ja. Jag förklarar att jag bara är klumpig och fortsätter torka upp. Några sekunder senare knackar på armen igen. Ska du bli full?
Så gulligt.
Jätte. Jag säger att jag ska köra familjen hem och därför bara dricker Fanta. Ytterligare några sekunder senare är hon på min arm igen och utbrister med förhoppning i blicken. Lite! Nej, inte ens lite full. Denna historia om den fulla thailändskan fick sen en väldigt stor spridning i min generation där vi bodde. Var man på fest var man garanterad att höra någon utbrista. Mm. Är du full? Ska du bli full? Lite. Lite. Ja, det var det.
Ja, det var det.
Ja, det var en mörk historia. Det får man inte med om.
Men jag är så glad att den inte blev mörkare. Alltså, ja. Vet, när de står där med varsin, vet,
oh. Man är bara glad att hon sa något roligt och inte help.
Ja, verkligen.
Ta med.
Kan du skjutsa mig hem? Ja, eller skjutsa mig.
Ska du bli full? Nej, jag dricker bara Fanta. Okej, nu kan vi ju rymma.
Ja, precis.
Ja, men det är också så här hem i de från som bara är jättebra att alltså, det är som need be, oh, skitsamma. Mm. Jag bara får
Ja, gud ja.
Nummer 5.
Jag vet inte vem som har det skämtet, men är det inte sjukt att man tänker så att man så här, det finns liksom olika liksom skönhetsideal i olika i olika delar av världen och att det är så feta 60-åriga gubbar som är det snyggaste som finns i Thailand. Att de blir helt galna och helt till sig. Ja.
Alla har såna fischer på hand i Top Gear. Ah, så sexy.
Okej, okay, man önskar att det är så, men det är inte så.
Nej, det är eventuellt inte så.
Okej, okay. Sorman Olsson, din historia nummer 2.
Här kommer min andra, ja, precis. Fika i Genoa.
Mm.
Hej på er. För ungefär 10 år sedan åkte jag på en språkresa till Italien. Jag gick 3:e året i gymnasiet och vi var typ 8 som åkte dit tillsammans med vår lärare. Vår lärare var från Italien, men framförallt så var han alltid väldigt nervös. Han var lite som de där nickedockorna som vissa har under framrutan. En av dagarna så skulle vi besöka ett universitet i Genoa där man studerade svenska. Ett slags utbyte skulle ske. De skulle berätta om hur det var att studera svenska och vi hur det var att plugga italienska. Det var ganska exakt så stelt som det låter. Jag minns att det var väldigt varmt och alla var svettiga och äckliga. Luften var liksom tjock som i ett grupprum på högstadiet. För att göra situationen lite mindre stel så bestämmer sig en av mina kompisar att ta ordet och prata lite om svensk kultur. Hon tänker att hon ska prata om något typiskt svenskt och se ifall italienarna på något sätt kan relatera. På en ganska knackig och nervös engelska så börjar hon fråga italienarna i rummet ifall de har något som liknar den svenska fikan. In Sweden, we take breaks from work and school and so on. We usually have some fika. Do you know fika?
Har du sett en kaffebar någon gång?
In Sweden, it's very important with some good fika every day. Hon får ingen respons. De italienska studenterna tittar på varandra och vet inte riktigt vad de ska säga. Min kompis fortsätter. Hon tänker kanske att hon bara inte förklarat det bra nog. Well, you see, we love fika in Sweden. It's very, very common to have it every day. We eat fika, we have coffee, and we eat the fika, and we always eat like, how do you say in English, like having cookies, and fika is very common. Nu börjar det bli riktigt tjock stämning och vår lärare som brukar vara lite nervös sitter som att han snart ska explodera. Till slut utbrister han, coffee break! It's coffee break! Nu har det kokat över och poletten trillar ner hos vissa italienare som börjar skratta medan vissa tror att det bokstavligt talat är fika dags. Men vi svenska fattar...
Vad kul att de är...
it's a coffee break!
We do it every day also.
Men vi svenska fattar ingenting. Varför tyckte vår lärare och alla italienare att det stela snacket om fika var så jobbigt? Jo, det visade sig att fika, ficka, helt enkelt betyder fitta på italienska. Och de har nog aldrig sett någon prata så entusiastiskt och passionerat om hur gott
day.
Det är. Fitta.
Som det you just during fika you take dip the cookie.
No?
Oh, that's a good fika.
Very important. Oh, very, very.
Molto bene. Fika.
We take breaks from work and school.
I used to fika with children fika. Children, yes.
Yes, we can. You can have fika. Yeah. You,
they love it.
And, yeah. Yes. Everyone in Sweden loves it. Very important. ja, precis. Och hur viktigt det då var för hela svenska folket att koppla av från jobb och annan stress. Bara att det var så konstigt. Mm. Det var det.
Ja, en sån liten missförståndshistoria.
Ja.
Det är härligt. Och så fan, vad heter den? Honda Fitta? Det...
Mm. Honda Fitta, ja. Jazz yes, heter den i Sverige.
Ja.
Vad heter det?
Kul, ja, det är ändå kul att...
Ja, lite jazzigt.
Ja, det betyder fitta. Vad är det som får mest fitta? Är så här? Det är väl jazzmusik idag. Ja, får liksom ligga med någon bibliotekarie i Sandviken.
Ja, det känns som att jazz betyder massa dumma saker på massa andra språk. Att det är så dumt att ha en också en Honda Jazz.
Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av den schyssta mobiloperatören Halebop.
Schyssta?
Ja, det är det. De är the good guys. De är, vad ska jag säga, mobiloperatörernas Luke Skywalker.
På vilket sätt är de Luke Skywalker?
Vadå? De har alltid fria sms och samtal och man behåller oanvänd surf. Och den surfen surfar man på alltså Telias kanonnät.
Mm.
De har dessutom satt support dygnet runt alla årets dagar med extremt hög och snabb lösningsfrekvens.
Mm.
Luke.
Jo, men vad är det verkligen? Är det en bra liknelse att det skulle vara Luke Skywalker?
Ja, vadå? För att i kundsupporten sitter riktiga människor och inte några bottar eller vad heter det, droider.
Jag tycker ändå att det haltar lite att just ett vadå? Företag är...
Vadå? Haltar? Det finns inget som haltar här. Okej, men lyssna på det här då. Man får varje månad ett kanonerbjudande på en ny mobil som man kan hitta på hailbox.se. Och denna månad är en Samsung Galaxy S24. Far, far away.
Ja, det låter jättebra. Det är bara att liknelsen känns inte som att den är...
Åh, vad mysigt. Tack så mycket, Hailbox.
Tack, Hailbox. Okej, här kommer min andra historia. I en sal på lasarettet.
Åh!
Hej kafferepet. Jag ska berätta en historia som hände för många, många år sedan. Jag dejtade en kille i Norrlands inland. Vi kan kalla honom för Andreas. Och gud vad jag inte tänkte på att säga Andreas, men det blev det bara. Vi träffades inte så ofta då vi hade cirka 40 mil. Så klyschigt.
Ja.
Jo, men jag började träffa hon det.
Börja träffa grannen.
Grannbyn.
när isarna bar, då sågs vi någon gång i månaden.
Jag reste vid den här tiden i mitt liv. Ganska mycket för olika möten och konferenser. Jag hade just varit på en veckas konferens. Och som sig bör bestod veckan av på tok för mycket kaffe, alkohol, cigg och snus. Fan, det här är en riktig kvinna det. Senare i livet har jag förstått att jag har ganska känslig mage. Så jag har lätt...
Here we go.
Så jag har lätt för att få magkatarr, magsäcksinflammation och magsår. Och en sådan vecka med onyttigheter i sena nätter, tidiga morgnar och stress resulterade såklart i magsäcksinflammation.
Det låter inte skönt.
Nej, det låter fan fruktansvärt.
Ja, det får jag också hela tiden.
Är det sant? Mm. Usch. Du bara...
Säkert gluten.
Jag funkar ju inte.
Andreas och jag hade kommit överens om att jag skulle stanna hos honom ett par dagar efter konferensen då staden han bodde i ändå var på vägen hem. Efter det senvanliga, jag saknar dig så mycket, låt oss knulla i flera timmar sexet, som orkade med när man var i 20-årsåldern, somnade Andreas. Jag sov däremot inte. Strax efter att Andreas somnat hugger det till i magen. Jag springer till toaletten och hör och häpna, jag hinner dit utan några som helst missöden.
Tack för mig.
Tack för bra podd. Jag sätter mig på toa och är beredd på att tömma en hel veckas mat och fylla. Vad, en hel vecka?
Jag höll, men man kan ju bara skita i norr.
Man kan inte lita på fjolträsktoaletter.
Men icke. Ingenting kommer. Det spänner i magen och jag känner att jag behöver bajsa. Jag sitter vad som känns som flera timmar utan att kunna bajsa. Det gör ondare och ondare. När jag klockan 6 på morgonen ligger i fosterställning på det svala toagolvet och gråter, inser jag att jag måste åka in till lasarettet.
Gud,
jag
förlåt,
måste
jag
in
kommer.
Till lasarettet. Starta skoten! De kör skoter på sommaren
men
också.
Men älskling, ska du inte bara prova att ta ut buttpluggen då?
Ja, gud vad kul om det är så. Jag väcker Andreas och frågar om jag får låna hans bil. Han blir förstås han blir förstås fundersam. Och efter jag förklarat om min smärta och det uteblivna bajset så kliver han upp och skjutsar mig till Lassa. Hon är Lassa med lasarett. Väl på lasarettet var det inte en enda patient i väntrummet. Så jag får träffa en läkare direkt.
Andreas... Jag gnäller om att de lägger ner sjukhuset. Ja. Någon
men inte undra på mig, ingen går dit. Andreas följer med och ömsom håller min hand. Ömsom stryker mig över ryggen då jag grinar illa vid smärtgenombrott. När läkaren kliver in i rummet ser jag att det är ju en person som jag känner. Det är ju Jens! Som jag festade mycket med under tiden jag bodde i grannkommunen och pluggade på folkhögskola. Framnäs antagligen. Det bara känns som att det är Framnäs. Jens däremot, han gör inga tecken överhuvudtaget på att han känner igen mig. Inga alls. Jag blir lite konfunderad men tänker att han säkert vill behålla professionaliteten. Efter att Jens förhört mig om smärtans karaktär, lokalisering, intensitet och andra läkarfrågor krämmer han lite på magen. Efter denna väl genomförda undersökning säger han att han måste kolla på min avföring för att kunna avgöra om det är förstoppning, blödande magsår eller något annat. Så han ber mig helt sonika att dra upp byxorna. Så han ber mig helt sonika att dra ner byxorna och lägga mig i fosterställning med rumpan mot honom. Jag, i mitt smärtpåverkade och trötta tillstånd, gör precis som han säger. Andreas sitter fortfarande i undersökningsrummet.
Nej!
Vi har ögonkontakt.
Gå ut!
Nej, man är kvar om hon vill.
Ja, jag vet, men varför? Hon... Okay.
Jag tänker för mig själv, men man vill ju inte det. Man vill ju att han ska ut.
Nu kanske, Andreas, kanske det är dags för dig att ja.
Nu ska jag skita en läkare i ansiktet.
Du kan åka till en annan stad, kanske?
Ja. Han bor ju 40 mil bort. Det tar så lång tid. Jag tänker för mig själv att det är lite märkligt att han är kvar. Okej, hon vill inte ha kvar honom. Men jag är inte särskilt blyg, så jag har inte vett att skämmas. Jens genomför undersökningen. Efter att han har pillat klart i mitt anus sätter han sig ner på en pall bakom min rumpa, drar av sig handskan och säger: men visst har du bott i grannkommunen, Storgatan 10, i en lägenhet på andra våningen. Första dörren till höger, va?
Va?
Pratar han med rövhålet nu, eller?
Det var då han såg, han kände igen.
Ja.
Fan, det är ju du!
Där ser du Andreas.
Jo, nu när jag sett avföring, jag var osäker först. Ja. Det var bara därför. Jag ville se om vi har träffats förr.
Ja, men jag tänkte, det är som systrarna kallar. Du är väldigt lika. Du kanske också har någon som syster, en enäggs.
Men du vet, rövhålet som fingeravtryck, va?
Jag ser hur Andreas blick mörknar. Ja, Johanna, strax här efter inser jag att Andreas var en kontrollerande skithög och jag dumpar honom innan jag blir för instiltad. Jag tänker på vad Jens sa och jag tänker på hur jag ligger där med byxorna vid fotknölarna och med Jens på en pall bakom mig. Och jag ser hur Andreas tolkar det. Ja, han tolkar det som att jag och Jens haft sex. För det är ju bara märkligt att Jens säger precis så där efter att han haft fingrarna i min rumpa och att han inte ens ser mitt ansikte. Det är kul. Ja, men är det inte Anderssonskan?
Jävla märkligt.
Jag ligger kvar, för något annat kan jag inte riktigt göra. Jens har inte torkat upp det där kladdiga gällen som han har använt för att kunna genomföra undersökningen. Han har inte heller gett mig några papper att torka upp det med själv. Så där ligger jag med rumpan bar och försöker komma på något att svara. Men jag är trött. Jag har ont och jag har ingen lust att försöka släta över situationen för att eventuellt skydda Andreas känsliga ego. Så jag säger bara, exakt, det var där jag bodde. Good times! Jens skrattar. Och hade vi inte varit i den här situationen, alltså med mig halvnaken på en sjukhussprits med magsmärtor från helvetet, skulle vi kanske gett varandra en high five. Precis då kommer en sjuksköterska in. Ni vet, en sån sjuksköterska som varit med ett tag. Sett allt, hört allt, upplevt allt. En sån sjuksköterska som har en sån pondus att knäna nästan börjar darra. En sån sjuksköterska som inte knackar eller ursäktar sig när hon stör en läkare mitt under pågående undersökning. Hon utbrister högt och tydligt på bred norrländska. Det där gick över direkt. Men, ligger du här med rumpan i vädret? Har inte Jens hjälpt att torka bort glidslemmet? Slemmet, ja. Jag glömde S-et. Glidslemmet! Ja, för tydligen, ja, gelén heter glidsläm. Mm. Sedan tar hon en bit papper, ger den uppmanande till mig och säger: så, torka det ordentligt nu. Prosit! Jag gör som jag blir tillsagd. För att säga emot sköterskan, det gör man inte. Ja. Jag ligger där i fosterställning med Jens bakom min rumpa, med Andreas framför mig och sköterskan som ser uppmanande på mig. Och ja, jag torkar mig. Det visar sig att jag hade magsäcksinflammation. Jag får en kopp med tabletter och får ligga kvar på britsen tills smärtan ger med sig. Jag somnar och vaknar av att Jens väcker mig. Han säger att jag ska åka hem och lägger också till att jag ska höra av mig till honom privat om jag är i stan igen och vill återuppleva gamla goda tider. Vadå, han raggade?
Alltså förlåt, men den här läkaren beter sig supermärkligt.
Nej, kanon. Jens är ju, han är, fan det där är, vi kanske är en lycklig solskenshistoria.
Nej, det kan det tyvärr inte vara. Nej, men alltså,
det vill säga festa som, så som vi gjorde några år innan. Men så uppfattar inte Andreas det.
Nej.
Jag tar tåget hem samma eftermiddag och jag träffar Jens ibland på fester. Men vi pratar aldrig om att han har haft fingrarna upp i rumpan på mig. Och Andreas, han har jag blockat på samtliga sociala medier. Men då och då skaffar han nytt nummer och ringer. Fridens Liljor.
Jävlar.
Men vad, alltså, på ett sätt är det ju bra att Jens var så gränslös, för att då insåg hon kanske snabbare att
absolut.
Han räddade hennes liv där. Med hjälp av två fingrar och ett obehagligt
beteende. Och ett otroligt skarpt öga.
Men den sjuksköterskan som kom in visste ju såhär, okej, okay, hon ligger i ett jätteutsatt läge. Vad fan håller den här läkaren på med? Det var där hon sa som hon sa.
Tror du?
Det där är ju supermärkligt. Ja, nej.
Jag kan ju hålla med om att, men nej.
Man säger det där innan i så fall. Och man säger inte, visst bodde du exakt här. Exakt, exakt. Den här dörren.
Ja, det är lite
den här, inte bara som en normal
min,
person.
Min läkare pillade mig i röven och frågade om jag ville prata med någon. Sen började jag gå i terapi.
Ja.
Han var,
det är väldigt han var... tajt anus. Behöver du prata med någon?
Det verkar väldigt spänt.
Har en pinne här uppe?
Det är väldigt otrevligt. Behöver du prata med honom?
Han var tydligen stand-up-fan också, fick jag höra senare. Det var ju jävligt trist. Johanna, din historia nummer två.
Den heter Tre bröder. Tjenare repet. Och tack för en grym pod med ett D. Jag har nu lyssnat på er sedan ni startade utan att dela med mig av något, trots att jag tror mig sitta på en guldgruva av historier.
Oj då.
Så nu är det dags att börja dela med sig. Lite om mig. Jag är en kille född i början på 90-talet med ursprung på Södermalm i Stockholm. Jag har sett Nisse full som ett ägg flera gånger. Bland annat när jag jobbade i köket på häktet för några år sedan. Men senaste gången var nog på tunnelbanan när Hammarby spelade.
Men de tror, alltså, han...
Men jag har aldrig jobbat på häktet. Det är det som är så jävla kul.
Det kanske var i köket i alla fall.
Nej, men alltså, jag har aldrig jobbat på häktet.
Jo.
Nej.
Du och...
Då, har jag haft ett gäst... ja, då var jag full. När vi... vi har haft...
Ja, den gången jag var pissfull i köket.
Jag har haft två gästspel. Då, då absolut. Pissfull i köket på häktet. Ja, men, för att det stod på min Wikipedia att jag har varit kock på häktet. Så att jag bara undrar var det kommer ifrån. Mm. Det har jag varit. Full i... Och Hammarby match har jag också varit påtagligt på huset.
Jo, vi vet, han skrev det.
Jo, men allt som skrivs, Johanna, det är inte sanning.
Nej, men han verkar vara en sanningskille.
Ja, den här killen, 100%. Han är 100%, det är min gubbe.
Jag har flera syskon och vi är alla födda med ungefär 10 års mellanrum från varandra.
Jag är 8 syskon.
Jag är äldst och min minsta lillebror är cirka 20 år yngre än mig. Trots åldersskillnaden mellan oss syskon så kommer följande små historier knyta oss samman på ett mycket underligt sätt som ni snart kommer märka.
Får jag bara säga en sak? De är 3 syskon.
Mm.
Ja. Det lät ju som att det var liksom ett jävla en läsadianfamilj.
Ja,
vi är 3 syskon. Jag har 2 syskon. Det är helt normalt. Ja, förlåt. Fortsätt.
Jag, någon gång i slutet av 90-talet, kolon. Jag och min mormor skulle gå på bio och se en barnfilm. Jag minns inte vilken film det var som skulle visas, men det var säkert någon Disney-film eller liknande. Mormor skulle köpa biosnacks och står i kön för att betala samtidigt som hon låter mig springa fritt in i köområdet som brukar finnas i anslutning till biljettkassor inne på biografer. Mormor tappar snabbt bort mig i kön då jag var en pojke med springbenen, som det så fint hette innan ADHD-diagnoser började delas ut till höger och vänster, någon gång i början av 2000-talet. Mormor börjar leta efter mig och hitta mig snabbt. När mormor hittar mig står jag och pratar med en kortväxt man i medelåldern. Mormor hör mig fråga mannen: har du också tryckt på en spik och sagt killevippen?
Vänta, sa mormor det?
Nej, han säger.
Ja, jag tänkte, hade jävla, vilken härskig mormor.
Mormor ber mannen om ursäkt och tar mig tillbaka till kön. Jag springer snabbt iväg från kön igen. Bort till mannen med mormor hack i häl, men hon hinner inte i kapp. Den här gången frågar mannen: vill du leka med mig? Mormor skäms och tar mig tillbaka till kön igen samtidigt som hon återigen ber mannen om ursäkt. Mellanbrorsan, kolon. När min lillebror var liten brukade jag låta honom sitta och titta på när jag spelade World of Warcraft. WoW, eller vad säger man? WoW.
Mm.
Ett spel med mystiska figurer och väsen. Ett väsen som min lillebror verkar fattat extra stort tycke för var dvärgen. En dag åker mamma och lillebror tunnelbana ihop. Min lillebror pekar helt plötsligt häpen på en person längre bort i vagnen och utbrister: titta mamma, en dvärg! Mamma svarar min bror någonting i stil med: nej, så säger man inte, det heter kortväxt. Lillebror blir ursinnig och utbrister: nej mamma, det heter faktiskt dvärg. Nu tittar halva vagnen på min mamma och lillebror. Folk försöker hålla sig för skratt och mamma skäms. Mamma förklarar återigen för lillebror att man inte får säga dvärg. Lillebror blir nu ännu argare på mamma och utbrister: jo mamma, det heter dvärg. De är faktiskt djur. Jag misstänker att jag som pubertal tonåring kan ha varit slarvig i mina ordval när jag förklarade om de olika figurerna i dataspelet för min lillebror. Speciellt när han frågade om dvärgarna. Yngsta lillebrorsan, för bara några år sedan. Min yngsta lillebror är ute och leker i trapphuset med sina kompisar. Helt plötsligt flyger lägenhetsdörren upp från trapphuset och lillebror stormar in i lägenheten. Lillebror skriker: det är en bäver i trapphuset! Det är en bäver i trapphuset! Pappa går ut i trapphuset för att se vad som gjort lillebror så rädd. Ja, ni gissade rätt. I trapphuset står en kortväxt man i trappan.
Men har vi inte, är det inte någon som har kallat en kortväxt bäver?
De som var helt höga på någonting.
Ja, just det.
De som har låst in den på den.
Men var det inte grävling då?
Jo, det kanske
är. Ja, men det är väl en bäver i trapphuset. Det är så konstigt att av alla djur. Ja. Ungefär så lång. Stora framtänder, okej.
Okay. För en vecka sedan föddes min helt normalväxta son. Grattis. Så det är nu dags att lämna över stafettpinnen till nästa generation. Det betyder även att jag kommer kunna skicka in fler historier när jag är föräldraledig. Avslutningsvis vill jag be alla kortväxta människor om förlåtelse.
Ja, fint. Men alltså, farfar, din bäver i trapphuset. Det finns något väldigt...
Min kompis brorson sa: kolla mamma, en hej hå.
Det är alltså för hej hå. Det är som Tommy och tjejerna. Det är som samma typ av briljans.
Ja, det är roligt.
Gud, en trestegsraket. Mm-hmm. Glädjande. Verkligen. Nej mamma, det heter dvärg, det är djur.
De är faktiskt djur. Men det är barn som har lärt sig något. Då är det fakt.
Okej, nu kommer en lite åt det längre hållet som heter Madonna på barngården. Mm. Hej kafferepet, tack för många härliga skratt. Skratt förlänger livet, säger de. Så ni garanterat med och förlänger mitt och säkerligen många andras liv. Tack. Ett varmt ironiskt tack till SJ för er underbara timing. Tack för rökkärringen för att ni kickade ut mig från stan och in i livet. Va? Tack även till vem vi kan kalla Claes.
Och det kanske är en blänkare till vad som kommer att ska.
Mm, det.
Denna historia utspelar sig i en residensstad långt upp i vårt avlånga land. Jag... då 19 år gammal, har precis börjat mitt första riktiga jobb. Ett jobb jag tog på högsta allvar och med stort engagemang. Tågstädare. Jag är, under mina första månader på arbetet, den enda under 50 år. Jag tillsammans med mina kollegor, rökkärringarna, vi är jävligt viktiga för samhället. Shit, vilken skillnad vi gör. Vilka hjältar i vardagen. Vi torkade upp spyor och svabbade av kletiga golv som om vi aldrig hade gjort något annat. Mina drömmar om att komma bort från denna skithåla växer sig dock starkare och starkare i takt med mitt växande intresse för allt annat än tågstädning. Rökkärringarna var fast här, fastklibbade på läsk och ölkletiga tåggolv sedan många årtionden. Jag hade fortfarande chansen, sa de. Hade jag varit dig hade jag åkt ut och rest. Ja, här vill du inte bli kvar. Rökkärringarnas bitterhet och hopplöshet sken inte allt för sällan igenom deras fasad. Deras hesa fniss var lika självklar som deras blåfärgade mascarafransar och röda läppar. Jag skulle inte bli som dem. Nej, jag skulle ta mig loss. Ut och iväg i världen på egna starka ben. Fan vilket självförtroende jag fick av dem. Rökkärringarnas uppenbarelse och aura fick männen som växlade tågen och visade sina ömmaste och varmaste sociala färdigheter. Männen med varselkläder från topp till tå, tydlig buttcrack och den obligatoriska prillan under läppen, bakad med omsorg. Fy fan, syn man är gift, kunde man få höra av snusmumrikarna medan de borstade bort snussmulor från fingrarna. Undrar ni så kan jag bekräfta att ja, detta utspelar sig innan Me Too. I en tid där Lady Gagas Bad Romance gick varm om radion och The Ark meddelade att de kommer lägga ner bandet. Modemässigt går man omkring med breda bälten, gärna över en stickad klänning, leggings med spetskant, draperade toppar och skrynkliga satinkreationer. Eller satäng?
Satin, men allt som slutar på ien ska uttalas satäng.
Ja.
Som är liksom...
Men heter det satin eller
satäng? Clementäng, mandaräng. Så lever jag bara mitt liv.
Jaha, det tror jag bara fan är språk.
Så jag skulle uppskatta väldigt mycket om du sa
satäng.
Satängkreationer.
Men om man då ska säga maräng, då heter det marin.
Och han Marco Marin, den fotbollsspelaren, hur uttalar man?
Maräng.
Maräng, ja. Denna ljuvliga människoskara av rökkärringar och snusmumrikar får trots sina egna historier i just denna agera fondvägg. Fondvägg till historien om mitt möte med Klas. Förutom att ta mitt jobb på största allvar och med stort engagemang har jag ytterligare ett intresse under denna tid. Musik. I och för sig inget intresse som jag idag växt ur på något vis utan älskar fortfarande. Jag är allätare men särskilt förtjust var jag just då av Madonna. Favoritlåtarna, Vogue, Holiday, Like a Prayer, you name it. Jag kunde allt med Madonna och tyckte hon var så bra. Schemaläggningen av kvällspasset på företaget som då hanterade tågstädningen och vilka jag jobbade för såg ut som följer. En städare och en växlare skulle alltid schemaläggas tillsammans för att på detta sätt säkerställa trygghet på barngården under de senare timmarna. Jag tar för givet att jag kommer placeras med typ Bengt 55+, han med största prillan under läppen och kaffeandedräkt. Men jag blev, till min förvåning, schemalagd med ett nytillskott i familjen Snus. En mer städad variant, snygg till och med. Markant yngre än alla de andra snusmumrikarna, men troligtvis äldre än mig. Klas. Lång, ståtlig, snaggad och med lite militärisk aura. Snygg, absolut snygg. Så trevligt, tänkte jag och såg fram emot mina kvällspass tillsammans med honom. Han kunde nog få mig att känna mig trygg där ute på barngården om kvällarna. Trodde jag. Eller ja, jag vill inte på något sätt leda er med tankarna till olagligheter eller så. Trygg ute på barngården, ja. Trygg in i fikarummet väntandes på inkommande tåg att städa, nej. Det började med att Klas en kväll frågade vad jag gillade för musik, på vilket jag svarade ja, Madonna tycker jag om. Eller ja, all musik, men särskilt Madonna. Ett fortsatt samtal om musik i allmänhet pågick under resterande kväll tillsammans med Klas och vi hade trevligt, tyckte jag. En mycket trevligare arbetsmiljö än att få kletiga blickar av snusbusar eller höra rökkärringarnas bittra toner om krossade drömmar. Nej, Klas var min räddning, trodde jag. En kväll någon vecka senare föll lotten än en gång på mig och Klas. Jag hade precis städat klart ett tåg och satt nu och inväntade det sista som skulle ha rullat in för 35 minuter sedan. Men en viltolycka gjorde att tåget nu var minst en timme sent. Ja, ja, tänkte jag och städade istället hela kontoret och fyllde på alla städväskor till dagen efter. Gjorde rent i omklädningsrum och tömde alla papperskorgar. Jag hann känna mig väldigt ambitiös innan jag med gott samvete kunde slå mig ner i soffan i fikarummet med vetskapen om att nu var det bara att vänta. Vänta på det försenade tåget. In kommer Klas. Hej, sa jag glatt och blev genast lite gladare av det faktum att jag nu fick dela denna väntan tillsammans med Klas. Gladare och med smått rosiga kinder. Tja, sa Klas och satte sig ner på en stol framför mig. Du gillade Madonna, sa du, sa Klas. Ja, exakt, älskar henne. Hon är svinbra. Vilken är din favoritlåt, undrar Klas. Ja, Like a Prayer är alltid bra, svarade jag med plir i blicken. Det som händer härnäst är högst oklart och det är i särklass skummaste uppvaktandet av en man jag någonsin fått. Jag sitter då i soffan i fikarummet och framför mig i en stol sitter Klas. Han sitter max en meter ifrån mig och fortsätter. Ja, just ja. Like a Prayer. Den som går så här, säger han och börjar först att nynna lite vagt. Vilket jag svarar med ett försök att låta lite gullig. Ja, den låten. Men Klas slutar inte nynna. Nej, Klas bestämmer sig för att nu är tiden kommen för sång. Och tar här med ton och framför hela låten. Publiken, undrar ni. Den bestod endast av mig och mina rosiga kinder som nu skiftade till röda.
Fan, går Like a Prayer.
When you come on.
Ja, exakt. Jag får alltid Like a Prayer.
Ja, det får jag med.
Ja. Touch for the...
Mm. Generad och panikslagen försöker jag räkna sekunder och hoppas på att Claes framträdande snart ska vara över. Enligt Wikipedia är Like a Prayer 5:41 lång. Jag kan verkligen varken bekräfta eller dementera detta, utan blev där då ensam med mina tankar om varför i helvete jag varit så ambitiös och redan hade städat allt och inte kunde skylla på att jag hade jobb att göra och snyggt kunnat lämna fikarummet och den sjungande Claes. Eller varför SJ-jävlarna kör på djur på spåren och blir försenade med mitt jobb. Eller varför jag befinner mig i en situation där en man uppenbarligen tänkt typ en vecka innan att yes, jag ska memorera hela texten.
Och sjunger den som en ballad också, så att den blir 7:30. Pitcha ner den lite.
Jag ska sjunga och imponera på henne med den. Hade han memorerat fler låtar av Madonna? För vad jag kan minnas frågar han först nu ikväll vilken låt av Madonna som var min favorit. Innebär detta att han för cirka en vecka sedan tagit beslut om att memorera alla hennes låtar?
Hela låtkatalogen.
Enligt Wikipedia har Madonna fram till denna tidpunkt spelat in 117 låtar. Jag tyckte han såg lite trött ut i morse faktiskt. Medan tankarna går och chocken och paniken sakta byts ut mot att nu istället försöka kväva en skrattattack, ser jag mitt 19-åriga liv i revy till Claes ljuva stämma av Life is a mystery when you come in. Ja, jag kan inte den, men något sånt går den.
Like a prayer.
Herregud, var är mitt överfallslarm? Bevittnar jag en pågående psykos och borde ringa 112? Snälla, vad är jag med om, hinner jag tänka medan Claes fortsätter. Just like a prayer. Hur går det med?
I take it like a dream to me.
You want to take me. Avslutar Claes med att göra. Jag är inte så särskilt stort fan av Madonna, ska sägas också. Det är väl lite synd att...
Your choice, your voice can take me there.
Avslutar Claes med ett försök att tona ut sista orden så som i originalet. Han ler glatt. Oh,
han är alltså att den går, den fejdar ut.
Avslutar Claes med ett försök att tona ut sista orden så som i originalet. Han ler glatt samtidigt som han nickar till mig nöjt och blinkar första gången sedan han tog ton. Innan han ställer sig upp och går därifrån.
Hade han hoppat så en gång till, kommer han in med någon B-sida sen.
Men den här har du säkert aldrig hört. Vad fan hände just, tänkte jag medan jag hör att kvällens sista tåg gnisslar sig ner mot barngården. Vad fan hände? Trots händelsens absurda och smått psykopatiska drag kan den dock ses som startkortet.
Skartstoppet.
Jag har aldrig sett dig ens balla ur lite. Det var så himla kort, snabb.
Startskottet till mitt nya liv. Till Claes stora förvåning kommenterade jag aldrig hans skönsång, och han ifrågasatte det heller inte. Istället sa jag upp mig en vecka senare med siktet inställt på storstaden. Jag var numera en lyckligt arbetslös småstadsjänta med livet framför mig. Carpe diem, YOLO. Rökkärringarna såg på mig med stolta blickar när jag lämnade barngården målinriktad och med rak rygg. Tack vare oss, tänkte de säkert. Lyckligt ovetandes om det egentliga faktum till min sorti. Så här i efterhand kan jag tänka att Claes kanske var en skänk från ovan ändå. En gåva från högre makter. En gåva som fick mig att våga gå efter mina drömmar om ett liv långt bort från denna småstad. Vem vet, kanske sitter han, Claes, någonstans på någon barngård än idag och förgyller andras vardag med sin skönsång. Kanske inte. Who knows? Tack kafferepet, tack SJ, mera röktanter och snusbusar. Tack Claes, allt gott.
Ja, för fan, snyggt. Ja, väldigt snyggt.
Men alltså, jag tycker nästan lite synd om Claes. För det känns som att han har bara, nu gör jag det. One big move.
Ja.
One big, big move to change them all.
Precis som i film. Det kommer bli precis som i film.
No choice, your voice can take me there, just like a prayer. I'll take it there.
Alltså, du brukar vara så jävla snabb på att spotta psykopater. Den här tog jag direkt.
Nej.
Det här är, som sagt, det är inte den enda låten.
Det är en fruktansvärd situation att genomlida.
Ja. Oh.
Alltså, inte den enda låten. Han har ju liksom suttit där.
Ja,
och...
jag vet. Han bara, vänta. Vill du inte trycka på shuffle?
Har jag berättat om den gången när jag var
like
på... Jag var på efterfest med en känd svensk musikers döttrar.
Nej.
Jag berättade för dig.
Nej.
Och så var så, är det en låt som jag älskar som hennes pappa då har skrivit och gjort. Och så var jag så, kan du också sjunga då? Frågade hans dotter.
Mm.
Jag vet att det är väldigt så, det är taskigt och liksom, ja. Och så här. Och hon bara, nej men jag sjunger helst inte. Och då sjunger jag bara första raden. Och sen sjunger hon sitt allra vackraste hela låten. Liksom, hon ville bara sjunga.
Hon ville bara sätta sig igång.
Nej, men det är som det är Will Ferrell. No, I'm not prepared. När han drar ut tvärflöjten i armen.
Vilken är det?
När han spelar tvärflöjt i Anchorman.
Ah.
Ron Burgundy, will you play for us? No. Och sen och så drar han ut tvärflöjt ur armen. Och så... Aqualung! Otrolig scen, såg den häromdagen. Glädjande. Okej, här kommer min sista historia för den här veckan. Historie nummer 8, min nummer 3. Jag vill bara visa att jag kan siffror. Lagermytomanen.
Mm.
Det är sånt här du gillar.
Det kan ju vara den som jag har bett om i flera veckor.
Ja.
Tänk om...
Tjena kafferepet, podd med 2D.
Edgy.
Ni är kungar. Ni som läser, ni som klipper och ni som väljer ut historierna. Men framförallt alla i personer. Framförallt alla ni personer ska det nog vara. I detta avlånga land med grymma historier. Ja,
faktiskt.
Det är ni som är stjärnorna.
Bra sagt.
Men nu till min historia. Jag jobbar på en större verkstad på rätt sida landet, Göteborg. Jag jobbade förut kvällsskiftet ihop med andra misfits och udda personer som inte passade in i det normala på ett dagsskift.
Men man lägger dem på kvällen. Ja, ni kan inte vara.
Det var som när vi var på Eller Beach House och vi hade tidiga pooltiden och så här, bara såna Instagram tjejer och killar som tog en selfies. Sen var det byte klockan 20:00 och då kom Kreta Bleten. Kom på ben.
Men det är som vad heter den? Spirited Away. När solen går ner alla.
Men det var så monster. Solen gick ner, det var sen sommar och släppte som ut. Fick äta resterna. Då var det inte såna som snittar längre. Då var det bara revbensspjäll i en hög.
Jävligt spa i mat. Laddlejsade revbensspjäll.
Ja, de fick hoppa ner och tvätta sig. Vi var kanske 15 personer allt som allt. Men lokalerna är stora så man träffade inte alla varje kväll. En person jobbade på lagret dit man gick för att beställa delar och hämta delar. Man fastnade ofta där inne för att Janne, som vi kallar honom, alltid skulle dra någon rövarhistorie eller bara köta skit i allmänhet. Janne var uppenbarligen mytoman. Han berättade till exempel att han hade spöat en lama med en avbruten stolpinne för att den hade spottat på honom. Han hade varit i USA och tränat med Navy Seals. Han hade gjort FN-tjänst i forna Jugoslavien. Han hade flera historier, den ena värre än den andra. Det är kul att han har spelat ett lamadjur och tränat med Navy Seals. Han skjuter brett. En dag under vår lunchrast sitter vi i lunchrummet och äter. Jag sitter där med en grupp kollegor vid ett bord. Vid ett annat sitter Janne och några andra kollegor. Och vid ett tredje bord sitter Jimmy själv. Han är på dåligt humör och ger sig inte in i någon dialog med någon. Janne berättar någon historia om hur han ligger på ett hustag i Jugoslavien ihop med sina stridskamrater när de plötsligt hör fienden gå förbi nedanför huset de ligger på. De blickar fram och tillbaka om vad de ska göra när Janne plötsligt plockar fram 2 handgranater. Drar sprinten ur dem och med ett stort leende släpper ner dem på de inte ont anade soldaterna på gatan. Han berättar hur det blir tyst en sekund innan det blir ett jävla liv och det smäller av.
De här fredsbevarande styrkorna som han åkte ner med. Ja.
Plötsligt säger Jimmy som sitter själv: du, den filmen har jag också sett. Den gick ju på Viasat härom kvällen. Det blir tyst i lunchrummet. Janne blir röd i ansiktet och vi andra börjar avskarva. Janne reser sig upp och börjar bege sig ut i lunchrummet. Innan han hinner ut stannar han och säger: den filmen är baserad på mitt liv.
Great save.
Det tog flera veckor innan Janne käkade ihop med oss i lunchrummet igen. Tack och hej, leverpastej. Det är så jävla fet sorti.
Han satt den på väg ut och bara, jag vill påkom. Nej, jag har det.
Jag har det.
Ja.
Well, the ocean call, they running out. The jerk soul call. Skitsamma. Otroligt.
Oh.
Fan, man älskar mytomaner.
Jävligt känsligt för mig. Men det är det jag tycker.
Jag har en sista guldmin hemma. Har du också en?
Ja, bara en.
Ja.
Och ut med alla andra.
Fan, det är det bästa jag sett. Mytomaner som hamnar i battle.
Ja.
När man bara, åh, det är så jävla kul. Ja. Det är liksom, det är sjukt.
Björn hade en idé att man bara skulle ha, man skulle få skicka in sina mytomaner till ett tv-program. Och så har man bara en programledare som står i, de sitter bara i en ring med stolar. Ja. Och så kommer man in så, en gång, min kompis, han pissade i 3 minuter en gång. Och så går man bara ut och ja. Filmar man bara dem.
Och ja, då har jag pissat också. Jag har pissat också.
8 minuter tror jag är rekordet. 9 har jag. Är du 9? Så har jag 9.
Jag är 2 kukar.
En gång stod vi ner i Garafallet. De var tvungna att stänga av det för jag var tvungen att pissa ner.
Johanna, veckans sista historia. Ja. Vi har ju väntat länge, men här har vi henne. Kvällens headliner.
Yes.
Johanna Hurdebergren.
All right. Pinnen. Hej Kafrepet, tack för en bra podd. Ni är roliga. Här kommer en story som utspelar sig för ett antal år sedan då jag studerade på ett universitet i Småland. Linnéuniversitetet då, eller? Upplevelsen av tiden i Europas grönaste stad var i allmänhet ganska angenäm. Till och med mina erfarenheter inifrån ett nedlagt sanatorium som blivit studentbostäder bidrog på något sätt till rikedomen av minnen som idag går att tänka tillbaka på och glädjas åt.
Vilken skulle ni säga är Sveriges grönaste stad?
Jag har ingen aning.
Säger du Göteborg nu? Så
vet nej, men jag bara, men
det här är ju Småland.
Jag bara, han bara, det borde vara Göteborg.
Nej, men jag vill bara veta vart det
jag var. Jag vet
inte.
Ja, det är, fan vet jag. Växjö, Jönköping, Kalmar, någon av dem.
Någon av dem, ja.
Som denna dag. En morgon hade jag bråttom till universitetet. På agendan stod det design för hållbar utveckling. Och då jag är mycket intresserad av ämnet vill jag inte bli sen. Jag hävde den tredje koppen morgonkaffe och skyndade mig iväg längs med cykelbanorna.
Okej, då vet man vad det här kan sluta.
Nästan framme märker jag att magen blivit stinn. Jag är rätt stor till kroppshyddan och har därigenom begåvats med ett voluminöst inre. Därför även god förmåga att hålla mig från att bajsa i flera dagar om det skulle behövas. Så jag ignorerade skoven av begynnande kramp och flög in i undervisningssalen med någon minuts marginal till start. Min underbara lärarinna visade filmen The Story of Stuff med Annie Leonard på projektor. En film som jag återvänt till många gånger av flera anledningar. Strax började nacksvetten lacka där jag satt i mörkret och alla kunde höra min mages klagosång. Svårt ansatt av det förmodligen meterlånga exkrement som nu 3D-printades i min tjocktarm. Jag ville till varje pris inte plantera bilden av min bruna olycka i tankarna på alla och envar genom att störa med fler plötsliga ljud eller rörelser. Men med ett par minuter kvar av filmen gick det inte längre. Jag reste mig och snubblade dubbelvikt mellan stolsraderna mot utgången så diskret jag kunde. Med en svår kramp i det demokratiska hålet. Utanför salen.
Demokratiska hålet.
Jättekul. Då får vi rösta. Ska jag gå och bajsa nu eller? Utanför salen låg en packe med toaletter i den avbefolkade korridoren. Fort skyndade in i en ledig toalett och låste dörren och förlöste oredan som aldrig ville ta slut ner mellan toaletten.
Fan, jag blev avundsjuk.
Ja, faktiskt.
Mm. Mitt under min ofrivilliga viktminskning nåddes jag av ett avlägset dundrande av dörrar som öppnades och folk som strömmade ut i korridoren. Morgonens föreläsningar var slut och nu kom hopen av människor hasande som pissugna zombier mot mig och komprometterade det skick jag befann mig i. Jag kniper motvilligt av det sista av chokladavokadon. Herregud. Och reser mig upp. Med den obligatoriska okulära besiktningen ser jag att hela WC:n är fylld av kalorigyttja. Gud.
Där gick
verkligen spärren.
Mm.
Inte en chans på 1000 år att det skulle gå att spola ner detta rekordvidunder. Med 100% säkerhet skulle hela olägenheten inne på toaletten orsaka rikstrauma. Det skulle vara det äckligaste väldigt många människor har sett under sina livstider och jag skulle bli dassförgöraren med minst hela campus. Flashbacktrådarna som skulle startas skulle innehålla intrikata utlämnande detaljer om mitt liv. vem jag knullade med i helgen, vilken min favoritfärg är förutom brun och hur vidgat anus jag kan få som max. 7 mila blick. Panik. Knappen trycktes ner och toaletten spolade. Vilket också signalerar till horden utanför att besöket närmar sig sitt slut.
Mm.
Äntligen mumlas det utanför dörren. Men absolut ingenting närmade sig sitt slut. Vattnet i toaletten stiger hastigt och når krönet på porslinet. Det är nu sorlet utanför dörren övergår ett bankande. Skulle jag göra en Agnes i fucking Åmål och bara öppna dörren, bereda fri lejd åt 3-4 dussin att ärras i själ och minne av min badande pastej. I helvete heller. Med en liten bit dasspapper rengör jag mig själv och lämnar tussen som en liten sjösatt deklinerad barkbåt på ett hav av solbrända valrossar. Vad som nu sker kan jag inte förklara, men det sker. Jag börjar spontant se mig omkring. Vad har jag? Jag studerar för fan kreativa ämnen. Det var dags att låta min inre MacGyver ta över rodret. Det var dags att skrida till handling. Jag ser pappershanddukarna och genast börjar händerna röra på sig. Jag tar ut hela jävla innehållet ur dispensen och kastar ut dem på golvet lite omlott och börjar rulla. Jag vet inte ens vad jag gör. Jag ser händerna jobba som beiga kolibrier över papperna. Som inspirerade
beiga kolibrier, det är otroligt.
Som inspirerade av högre makt. Ett gudalikt skimmer lyser över toalettgolvet. Nådens sken. Jag lindar pappret stenhårt. Sakta börjar skapelsen ta form. Jag bygger en pinne av pappershanddukarna. En halv meter lång. Stenhård pinne. En stötpinne. Geni. Men, hinner jag tänka. Den kommer lösas upp av vattnet och sälla sig till gårdagens tacomiddag så fort den åker ner i toalettvätan. Tankarna går till vad jag just sett under vasken. En papperskorg. Snart ligger hela jävla innehållet på golvet och plastpåsen viras tätt kring pinnen som ett klimatskal av polyeten och hopp. Jag reser det jag skapat. Jag håller upp det framför min syn. Det vackraste jag sett. Vackrare än min gudson.
Vackrare. Synd att trycka ner dig.
Ja,
vackrare än solen, vinden och vågorna. Stjärnorna avspeglade i min sambos ögon. Innan jag hinner tänka stöts pinnen ner i det bruna Gehenna. Och det då var gurglandet som börjar höras från djupet under porslinet blandas av mina egna gråtande skrattsalvor. Som när någon räddar en nära vän med hjärt-lungräddning i en film. Jag stöter med livet som insats. Jag ser livet passera i revy bakom den vätskade hinnan på ögonen, vilda av lycka. Som i ett töcken hör jag ringduvorna utanför fönstret i mitt barndomshem. Minns hur det känns att stå barfota på varma brunnslock. Samtidigt som toaletten börjar suga i sig hela härligheten, först tvekande, sen med en förbluffande styrka, tröttnade nu kön utanför dörren och började slita i handtaget. Fortfarande nästan lika vacker drog spinnen upp. Den lätt chanserade plastpåsen slets av och spolades ren i handfatet innan den åter var på sin plats inuti papperskorgen. Allt skräp som låg på golvet åkte ner i plastpåsen och pinnen rullades upp i sina beståndsdelar och packades ner bland skräpet. Händerna tvättades och en sista kontrollluktning för att säkra att stanken skingrats till rimliga nivåer avlades. Låset vreds upp och triumferande steg jag ut i korridoren med ett vulkanutbrott av gudakomplex i bröstet och lämnade över toaletten till en otåligt väntande skara som aldrig skulle få veta vilket skådespel som just utspelat sig bakom den tunna dörren knappt en meter från dem. Senare den dagen såg jag om The Story of Stuff med Annie Leonard på YouTube. När skärmen blev svart såg jag mig själv i skärmen och tänkte The Story of Stuff, indeed. Hälsningar MacGyver.
You fucking did it, man. Fucking did it. Han har en lyckligt slutbajshistoria. Helt underbart.
Ja, det är verkligen att man bara, när ska det här gå åt helvete? Det går
vad
inte åt helvete.
Det? Vad tog det 3 år?
Men hur lyckades han, eller hon, var det en han? Jag ingen aning.
Vi tror att det var en han, du får nästan gissa på det.
Nej, jag tänkte att det
är... tror inte en tjej kan rulla.
Nej, men jag tror inte en kille kan skriva sådär bra.
Nej, det står mellan...
Men hur fick satt handdukarna ihop? Det är inte
han,
jag fattar.
Rullat han så om han la ju dem
tight
så här så.
Ja, du kan lyfta hur mycket som helst med 2 böcker som sitter ihop med friktion.
Mm. Ja. Ja, det är otroligt. Hatten av.
Ja. Hatten av. Ska vi gå igenom lite vad vi har för skörd
idag? Albin, du började då.
Jag började, ja, och jag har då läst Hemsläpet på rymmen.
Åh oh, gud.
Jag har läst Fika, eller Ficka då, i Genoa. Och Madonna på barngården.
Oh. Jag läste Jordnättsjuven. Ja. Tanten som såg av M-kulor. I en sal på lasarettet.
Ja.
Just det.
Och Lagermytomanen.
Oh.
Den filmen handlar om mig!
Jag hade Farbror Glens thai-bröllop, en mörk historia.
Ja, tack.
Sen hade jag Tre bröder, alltså de som inte kunde låta bli, var alla kortväxta. Och sen hade jag Pinnen.
Pinnen.
Episka Pinnen.
Ja, den är ju...
Ja, det är den. Sen är Lagermytomanen, tycker jag faktiskt.
Jag tycker Lagermytomanen, ja, faktiskt. Ja. Nu sa jag det bara.
Mm, bra.
Men det, alltså, det är ju någonting med det här med att vi hade en... Alltså,
den filmen är baserad på mitt liv!
Men det var någonting med Pinnen, att det var en, som du sa, en bajshistoria med lyckligt slut. Man bara snart kommer, vet, jag såg ju framför mig att det gick ut som Messias och bara, sen var hela baksidan bara täckt i bajs.
Något sånt. Ja, någon skit ska ju hända. Ja,
ja, men den får väl sätta på sig en värdig silvermedalj då.
Mm.
Vinnaren är historien nummer 8,
yes.
Mytomanen. Lagermytomanen. Den tar ni, det var ni som kanske var Jimmy som satt sur vid sitt egna bord och synade bluffen.
Mm.
Eller var ni någon annan?
Alltså, det som jag tycker är så härligt med när mytomanhistorierna vinner, det är att man kan, det, man, om man har en gubbe, då kan man lägga alla, alltså man har, till slut har man en 20-25 minuters historia att berätta.
Ja.
Bara, alltså, sen en annan grej han gör om, en annan grej han gör om. För att det finns liksom ingen, det blir lite mindre trovärdigt.
Nej,
man berättar 100 historier om en mytoman.
Nej, visst, så är det. Det är fantastiskt.
Man kan vara mytoman om en mytoman.
Ja, ja. Exakt. Jag kände, jag kände 300 mytoman.
Bara 300?
Sa jag, vänta nu.
Hörrni, det var det, det var det vi hade för den här veckan.
Ja, det var det.
Att det är svårt att få er att sluta prata när vi pratar om mytomaner. Det är bara fortsätt.
Ja, jag vet.
Tack så mycket Daniel Lallemark för One Touch. Tack Fia Lo Amström som är vår redaktör. Daniel klipper och gör jinglar. Vi har en systerpodd som heter Cigarrummet, där vi bjuder in en gång i månaden kända svenska humorister som berättar sina kafferetepet-historier. Vad hittar man om?
Då går man in på underproduktion.se/cigarrummet och så prenumererar man för 29 kronor i månaden.
Ja,
och de här, det är ju det vi har i de här live-avsnitten, så pratar vi om det.
Ja.
Då var det Annika Lantz till exempel.
Ja, med Saja Hallberg.
Ja, med Saja Hallberg.
Kommer det två nya i Göteborg sen? Kanske. Vi får se hur det utformas i Göteborg.
Ja. Och sen... ska vi säga, får jag säga det igen? Att de som var prenumeranter på Cigarrummet, de fick ju lite försprång till
extraföreställningen.
Extraföreställningen av Göteborgs.
Så att det kommer perks. Det kommer perks.
Yes.
Och tisdagar, vi har Brända kakor. Då kan den där thai-historien, den var nog en kantpodd från Brända kakor. Mörker, knasigheter, tre historier varje tisdag. Lite kortare avsnitt. Glöm inte att lyssna på det. Ja, underbart. Tack för trevlig helg. Tack för hej. Tack för allt. Trevlig helg.
Hej. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.